Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Nej, men det är bättre att börja med för lite, tycker jag, så att det inte känner sig som världens uppoffring, utan ja, men man, och sen så kanske det blir roligare och roligare, och så sparar man mer och mer. För det var så jag började bara en billig gratis liksom fond för 8 år sedan, sparade 6% av min lön. Nu försöker jag spara ungefär halva lönen då.
Shit.
Mm. Wow. Det är ju grymt ju.
Kan vi få en liten till rap, tror du, Frank?
Han dreglar nu i alla fall.
Ja.
Men det
ja.
Hörs ju inte.
Nej. Vi får lägga upp en bild.
Ja, vi får lägga upp en bild.
Ja.
Nu ser det ut som att man ska börja gråta igen när du tittar på mig.
Helena är lite läskig.
Ja. Ja, nej, men hörni, vi ska inte bara prata om Frank idag, va?
Nej.
I Life with Kids-podden, utan vi har ju fått en ny kompis idag.
Välkommen.
Välkommen, Sandra.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Jätteroligt att du är här. Och du har lämnat bort din lilla bebis för typ första gången.
Ja, första gången till min mormor. Så hans gammal mormor. Så de är ute och går.
Ja.
Mysigt.
Så vi får se. Vi får rappa på det här nu så ja, att vi klarar ja, av precis. Att göra en podd innan. Exakt. Men vi heter ju ändå Life with Kids. Jag tänker att vi ska gå bra det här.
Ja.
Och det, du är ju framtidsfeministen, höll jag på att säga.
Det är så roligt, för det är inte jättemånga som vet vem jag, vad jag heter på riktigt.
Nej, det fick man ju typ googla. Exakt. Vi ska träffa framtidsfeministen. Bara, okay.
Vad heter hon då egentligen? Ja. Men berätta lite om framtidsfeministen och hur det kom till. Och
vad du egentligen heter.
Och lite din bakgrund.
Ja, precis. Jag heter Sandra egentligen då. Nej, men jag jobbade på... När jag hade jobbat i några år, 2 år, så jobbade jag på ett mindre bolag som blev uppköpt av ett större. Jag hade inte tänkt på jämställdhet mycket alls innan det egentligen, utan jag tyckte jag hade samma möjligheter liksom som alla andra. Jag har ändå pluggat teknisk fysik, där det är 10% kvinnor som går på KTH.
Mm.
Men jag bara, det är väl inga kvinnor vill gå det. Ingen vill med det. Och min mamma har liksom varit vd och chefen i familjen.
Det finns mammor som är.
Ja, men precis. Och sen då, när vi blev uppköpta det här bolaget, så kom jag in och fick organisationsschemat. Och det var liksom, vi blev uppköpta ett bolag som var liksom flera tusen medarbetare. Då var 17% kvinnor på ledande positioner, så väldigt få. Och de var liksom mest på HR och controlling. Så inga, för jag är liksom teknisk, jobbar mycket med teknik och så.
Mm.
Så att inte i liksom de affärskritiska positionerna, om man säger så. Så jag bara, men det här, jag har inte alls samma möjligheter som alla andra.
Mm.
Och det är inte otur heller när man har ett så stort bolag. Utan, och så där ser det ut på de flesta liksom bolagen inom tech också.
Mm.
Så då började jag tänka så här, men gud, är det kanske så att jag är sämre chef för att jag är kvinna, för att jag faktiskt ska vara hemma med barnen och sådär. Så jag började forska runt på det.
Mm.
Och hittade såklart att kvinnor är minst lika bra chefer som män. Men sen hittade jag en massa annan information också som jag inte riktigt letade efter. Och det var ju att jämställda bolag är mer lönsamma. Till exempel, så att är man en jämställd grupp och har mångfald, då tar man mycket bättre beslut. Man blir mer innovativa och lägre personalomsättning och så, för att man trivs bättre.
Mm.
Och sen hittade jag också att kvinnor har mycket lägre livslön. Så jag som akademiker, under min livstid, dels då när jag jobbar, men sen min pension, 2,8 miljoner lägre än en man.
Jättemycket pengar alltså. Ja,
det är ganska deprimerande.
Precis. Ja. Och det är ju okej, det finns ju, vi är borta mer från arbetet ju. Man är föräldraledig mer, jobbar med deltid, vabbar och så, sjukskriven. Har man redan gjort det, så är det ju svårt att göra någonting åt det i efterhand. Men vad man faktiskt kan göra någonting åt är att ta mer risk med sitt långsiktiga sparande.
Mm.
För där tar kvinnor lägre risk, vilket gör att vi inte får den här avkastningen på våra pengar. Så att vi tjänar redan lite mindre, för att vi får faktiskt lägre lön för exakt samma arbete, 4,3%. Så det gäller att ta risk med sina pengar, och vi är faktiskt bättre än män på att välja ut aktier också.
Ja. Jag älskar att du är här, Frank.
Ja,
det är så mysigt. Det blir som mer på riktigt.
Spännande.
Ja, precis.
Men så då vill jag börja ta risk med mina pengar, och jag hade då sett att jämställa bolag är mer lönsamma. Så då plockade jag ihop den här aktieportföljen då, Framtidsfeministen, på, som jag la ut på Shareville då, som är en del av Nordnet.
Mm. Som jag nu följer.
Precis. Vi ska kolla på din portfölj.
Ja, jag vet. Ja, vi får analysera det. Vi ska prata mer om mina pengar sen. Jag ser det här som min timme. Ja. Fan, no offense.
Jag tänker att jag kan plocka upp något på vägen också.
Ja. Ja, gud, jag vet knappt vilken ände jag ska börja. Men det är ändå rätt fascinerande, tycker jag. För du har ändå gått en mansdominerad utbildning. Och trots det så blir din livslön, enligt statistiken, mycket sämre än mens.
Ja, precis. Det skiljer ju, man kan kolla, det skiljer mellan olika branscher. Mm. Men inom liksom civilingenjör som jag är då, så skiljer det alltså mycket också. Mm.
Alltså, du har ju varit ute och pratat och skrivit en del om det här med delad ekonomi, eller liksom gemensam ekonomi i ett förhållande. Jag vet att det finns ju ett helt poddavsnitt med Charlie och Mattias där du pratar om det här. Men vi kanske ändå måste beröra det lite grann. För jag är också lite fascinerad över det här. Vad är liksom, alltså jag tror att folk har också olika föreställningar vad gemensam respektive separat ekonomi är. Vad menar du när du menar separat ekonomi? Och du kanske får ta lite bakgrund också, om inte alla har läst och lyssnat på detta som jag nu refererade till.
För det vanliga är att man säger också delad ekonomi. Och då blir jag förvirrad. Är det separat eller gemensamt?
Ja, men
så därför säger jag separat och gemensam istället. Ja. Så att det blir liksom tydligt. Men det, man kan titta... Hur det började egentligen, det är att jag tror att vi går mer och mer mot att man vill ha koll på sina egna pengar, och man kanske inte är gift i liksom, man ser inte att man kanske kommer vara gift tills man dör med samma partner och så vidare. Och då har man sett att fler och fler har faktiskt separat ekonomi. Så nu är det hälften av alla gifta par i Sverige som har separat ekonomi. För att det är liksom genomsnittliga äktenskapet håller i 10,5 år. Och då tycker jag att det är, man behöver ha koll på sin exitplan. Mm. Sen så är kanske inte svaret att ha separat ekonomi. Men man måste ha koll på det. För är man hemma med barnen, man jobbar med deltid, kanske då, alltså statistiskt då som kvinna, så får man ju ofta också en lägre pension. Så där måste man, har man gemensam ekonomi, så måste man se till att kompensera varandra. För att pensionen går ju utanför bodelning när man skiljer sig.
Det.
Så det är det som är hela grejen. Att man måste ha koll på vad delar vi, för man kan ju leva jättejämställt och man delar lika på allt och alla pengar går in på samma konto. Men när man skiljer sig sedan efter 25 år, då har man flera miljoner lägre i pension. Mm. Det tycker jag är orättvist.
Ja, det är grymt orättvist. Men när du säger separat ekonomi, vad menar du då? Menar du att man liksom betalar hälften av räkningarna var på varsitt konto? Eller vad menar du när du säger separat ekonomi? För att jag, alltså om jag utgår från mig själv då, vi har ju... jag outar hela min ekonomi i den här podden idag. Vi får se hur det här går. Hur det blir i efterhand.
Hur lång podden blir. Jag
precis. Nej, men vi har ju, alltså våra löner går in på varsitt liksom, eget konto. Och sen så har vi två liksom, gemensamma kort egentligen. Ett där alla räkningar och sånt dras från. Och ett där vi handlar från. Och så puttar vi in liksom, pengar på de två kontorna för att liksom, sköta det dagliga.
Och hur mycket puttar ni in? Liksom? Är det jämkat efter era, alltså procentuellt?
Ja, det där är ju också lite så här. En del vet jag så här, räknar ut det där liksom i procent hur mycket man tjänar. Nu har jag ju också inte heller jobbat heltid, så att jag har ju betalat mycket mindre liksom, av det dagliga. Vi delar inte hälften skulle jag inte säga. Och när jag var föräldralediga så puttade jag in mer när Peter var hemma och han puttade in. Alltså så här, så att vi har liksom ingen riktig liksom, strategi för det där, utan vi vet hur mycket pengar som måste in på de här två ställena. Och det är lite... olika beroende på hur mycket inkomst vi har haft, hur mycket vi puttar in. Och sen har vi lite gemensamt sparande. Sådär. Och sen så sparar vi på varsitt håll och hej och. Är det att liksom ha gemensam ekonomi eller separat ekonomi?
Det beror lite på vad som står i äktenskapsförordet.
Ja, just det har jag ingen aning om. Nej. Men vi har rätt.
Precis, för att vad man gör så där om man inte har ett äktenskapsförord, då har ni ju gemensam ekonomi. Ja, så att när ni skiljer er så kommer allting bara, man ser hur mycket tillgångar och hur mycket skulder ni har och så delas det bara 50-50. Men vad vi har gjort, för vi har också varit lite så här, gud, ska man dela på procent? För vi har separat ekonomi då. Mm. Så att jag får en lön, min man får en lön. Vi delar på hushållets kostnader och det kan man göra lika. Det gjorde vi i början, bara 50-50, för vi hade ungefär samma lön. Sen så började vi dela på procent, så efter hur mycket man tjänade.
Mm.
Och sen så nu då, när jag valde också jobba halvtid på mitt konsultjobb för att jag ville liksom fokusera mer på framtidsfeminismen, som ju inte ger några jättepengar nu, men kanske ger det sen. Och jag äger bolaget ju. Så att jag får
så din enskilda egendom.
Ja, precis. Mm. Och, men jag får lägre lön här nu. Det är ett aktivt beslut jag tar.
Mm.
Men det ska ju inte påverka våran, tycker jag, i gemensam ekonomi. Så därför så har vi separat ekonomi, och även fast jag tjänade ganska lite så betalade jag ändå, så gick vi tillbaka till 50-50 ändå, för att det kändes mer rättvist. Men det är just det handlar om, alltså pengar, det bråkar man ju om så himla, alltså det är ju jättevanligt.
Det är den vanligaste orsaken till bråk
och skilsmässor säkert också då.
Och vad som är rättvist för mig, det är ju inte rättvist för dig. Nej. Utan här måste man ju bara sätta sig ner och våga prata om det. Och så här, vill vi dela 50-50 eller vill vi, man kan till och med dela så just att man har exakt samma fickpeng. Säg att vi betalar alla hushållets kostnader och så har jag kvar 3000 och min man har kvar 3000. Om jag sen väljer att investera mina pengar och han väljer att köpa en kostym, när vi skiljer oss, om vi skiljer oss efter 25 år, mina investerade pengar har fått växt, hans kostym
har vuxit ur.
Exakt. Har vuxit ur. Krympt.
Exakt. Så om man då har separat ekonomi, då får jag behålla de här pengarna som jag då valde att inte konsumera. Så det är väl det. Jag tycker lite det är så här, ni vet när man är ute på restaurang med ett gäng kompisar och man har bestämt för att vi delar lika. Folk köper alltid lite mer då än vad de hade gjort annars.
Det har jag inte tänkt på.
Jo.
Vilken spaning.
Ja, och det är alltid den som vill köpa mest. Det är alltid den som kommer och bara, ska vi dela lika? Alltså, jag är jättesparsam. När jag går ut, jag köper typ en förrätt och dricker vatten. För att jag vill spara mina pengar och investera dem. Inte slösa massa på restaurang. Det gjorde jag förut. Och, men jag tycker inte det är värt det. Och då är det alltid någon, ja men vi delar lika. Nej, jag vill inte, så jag får alltid vara den där sura jäveln.
Som, du får inte följa med på middag
eller? Nej, men typ inte. Ja, men och då känner jag mig alltid lite dålig. Men jag har liksom, det är bara att säga det. Men det är alltid oftast den som käkar mest. Och då, du vet, någon drar till med en extra öl och tar den där extra
dessert. Ja, vi tar in
dessert.
En flaska till. Ja. Och man bara, fast jag är ganska nöjd.
Exakt, så är det alltid. Och jag tycker det känns lite samma faktiskt när man har ibland gemensam ekonomi. Alltså det blir inte lika, för jag är ju jättenoga med mina pengar. Det är för sig min man också. Vi har liksom samma syn på det. Men,
För det måste ju vara en enorm utmaning, tänker jag, med folk som har gemensam ekonomi, som har helt olika synsätt på pengar.
Definitivt. Då kanske det inte är rätt att ha gemensam ekonomi heller, om man måste bråka. Kommer ihåg när jag pluggade då?
Eller inte bråka, nästan ännu värre. Om någon bara går så här och gror och försöker hålla i pengarna liksom, och den andra bara spenderar.
Ja.
Jag ser det framför mig.
Men då bråkar man väl förr eller senare, tänker jag. Man går väl och det exploderar jättelänge.
Det exploderar.
Ja.
Det var den där skilsmässan efter 10,5 år. Ja. Jag firade ändå vår 11-åriga bröllopsdag nyss.
Okej, så det var
spännande. Du klarat det då, 10,5 år.
Klarar man då 10,5 år till, undrar man? Eller? Vad säger statistiken, tror ni?
Vi får se, vi får återkomma till det.
Ja, men hur gör ni då, Fanny? Det känns som att jag outar mig själv här. Kan du väga upp det här åt mig nu?
Ja, alltså vi delar ju, vi slänger in typ allt på ett gemensamt. Alltså, och vi har ju liksom förmånen att tjäna ganska exakt lika mycket.
Ja, det är ändå
så
en
vi
bra
behöver liksom
bas.
Inte tänka på det. Vi ser till att pensionsspara lika mycket. Vi delar på föräldraledighet. Och liksom, så att vi är ganska noga med att, och hade vi inte varit det så hade vi nog varit noga med att kompensera för det. För jag tycker det är väldigt viktigt. Och det är lite så här skräck att hamna i den där beroendeställningen också.
Precis.
Du håller med mig, Frank.
Nej,
men på något sätt att man fastnar, alltså, det är ju en skräck att sitta i en relation eller i ett äktenskap och inte kunna ta sig ur av ekonomiska skäl.
Och det
är ju ganska vanligt.
Alltså jag kan ju nästan.
Och sen är det klart att så här, man vänjer sig kanske också vid två inkomster och ett boende och en livsstil som man kanske inte skulle kunna bibehålla, men bara att man kan klara sig. Man har sitt sparande och man har en inkomst och man har en pension och liksom.
Att inte det argumentet för att man stannar i en dålig relation.
Men liksom. Precis.
Men jag tänker också, man sitter och lyssnar nu och känner så här, det där är ju jag. vad kan man göra då? Liksom.
Ja, var ska man börja? Ja. Och så här, också med sparande och så. Alltså, måste man ha ett jättekapital att investera? Eller liksom, vad tycker du om det? Var kan man börja någonstans? Liksom?
Alltså, jag tycker det är bra att månadsspara. För då behöver man inte sitta och fokusera på, är börsen upp eller ner? Ska sitta och tajma? Utan att man har liksom, kopplar upp via autogiro och väljer bara en bra, billig, global fond. En fond räcker. Mm. Alltså, har man ingenting, välj en global fond bara. Och billig, det betyder, tycker jag, mindre än 0,5% i avgift.
Mm.
Och så liksom tickar det på där. Och det kan vara liksom, du kan spara från 100 kronor i månaden. För då kommer man ändå igång. Mm. För det jobbigaste är oftast att öppna det där kontot, välja den där fonden. Åh nej, välja fel fond nu eller vad det nu kan vara. Men bättre att bara komma igång. Och sen så kan man ju börja spara mer och mer. För att det är inte heller kul om man sätter, ja men som om man ska börja gå till gymmet och så, nej nu ska jag börja gå dit 5 dagar i veckan, det håller ju 3 veckor, alltså det är inget
och
kul.
Och helst vill man gärna börja med ett sexpack.
Ja men exakt.
Så man kan inte börja med en miljon.
Nej men det är bättre att börja med för lite tycker jag, så att det inte känner sig som världens uppoffring, utan ja men man, och sen så kanske det blir roligare och roligare och så sparar man mer och mer, för det var så jag började bara en billig gratis liksom fond för 8 år sedan, sparade 6% av min lön, nu försöker jag spara ungefär halva lönen då.
Shit.
Mm. Wow.
Det är ju grymt ju. Det vill jag höra mig om. Mm. Vad
har ni gjort avkall på? Eller har du behövt
massor,
göra avkall på något?
Ja, massor. Ja.
Förutom utekvällarna då?
Ja, det är det.
Mm. Och det kan ju dra iväg mycket pengar.
Liksom. Och det var liksom... när jag fick mitt första jobb då efter universitetet, då var ju frihet att kunna dra kortet utan att bry mig. Mm. För att när man har levt liksom på studentbudget så länge, så jag var ute där och drog kortet, men sen började jag komma på att det här är inte så smart, det blir inget kvar liksom, på kontot i slutet av månaden.
Nej.
Jag gick i alla fall inte minus.
Nej, ja, men det är bra.
Ja.
För då blir det också dyrt.
Ja, men precis. Så då gick jag igenom alla mina utgifter. Ja, men vad liksom kostar restaurang och alkohol varje månad? Ja, men det landade på 5 000 kronor. Och det är så här, blir 5 000 kronor lyckligare? Nej, det blir jag inte. Jag drar ner till 500 kronor istället. Mm. Och så har jag då, så jag fick ju, alltså, ja men verkligen få tänka på så att det inte blir så där slentrian-grejen heller.
Mm.
För får man, ja men är man ute och äter lunch varje dag på jobbet, ja men då är det kanske inte så lyxigt efter ett tag, utan det är mer lite så här för att överleva.
Så är det ju.
Så jag har matlådor hela tiden. Vi har flyttat inifrån stan ut till Bromma istället. Alltså kom ner 4 000 kronor i hyra. Mm. Försöker planera, ja, och matlådor är jättebra. Jag har liksom inte hur mycket kläder som helst. Jag har något som heter capsule wardrobe.
Ja, det här har jag skrivit upp på min lista. Det här måste vi prata mer om. Men först ska du få prata klart om det här, för det där tycker jag är också jättespännande. Jag tycker att det här är så roligt.
Ja, men det finns liksom massa såna här, och det blir mycket roligare när man inte får allt faktiskt. Och då kan man fokusera. Om man får vara lite smart. Om man kan gå på museum, det är gratis. Mm. Man kan liksom vara ute lite mer. Och nu i min budget här när jag är föräldraledig så hade jag budgeterat in och äta lunch med folk. Men mitt barn är inte så snällt. Så det går inte att göra.
Det
så
kan komma.
Yes. Ja. Så blir det också.
Det blir ännu mer pengar jag kan spara.
Det är perfekt ju.
Ja. Så jag gör typ ingenting. Det kostar ingenting med föräldraledighet nu.
Ska man ta kaffe hemifrån i en kopp?
Exakt. Mm. Tar det i en liten termos liksom. Har med en macka. Så,
Men alltså, för jag gjorde ju ett ganska stort häv kring det här för ett par år sedan liksom. Alltså så här, kollade verkligen igenom, och det blir ju verkligen en ögonöppnare när man så här, drar ut sina kontoutdrag och kollar svart på vitt, var lägger jag mina pengar någonstans, så här, är det värt att jag lägger, inte vet jag kommer inte ihåg mycket det var, men säg 500 spänn på kaffe, ute kaffe i månaden. Nej, så härligt är det inte. En i månaden kanske. Alltså en femtelapp kan jag tänka mig att lägga på kaffe i månaden. Ja, okej, då har vi 450 spänn kvar och något annat för.
Precis.
Och även liksom just uteluncherna och sådär. Och alla så här kortavgifter. Alltså vi gjorde ju ett jättehäv. Det är ju så himla här. Alltså för mig kändes det som en så här befrielse på något vis.
Ja.
Skön känsla att rensa ut.
Liksom. Ja, det är lite som att rensa saker. Vi kan prata om det här.
Ja, men precis. Och jag tror liksom så här, försäkringar. Varför ska man betala mer för exakt samma sak innan du ska köpa en dyr grej? Gå och jämföra på nätet och försöka handla begagnat. Alltså det finns massa grejer man kan göra. Men jag tycker också att det är en befrielse att ha koll på det där.
Mm. Men tycker du att du har förändrat dig på något sätt efter du blev förälder? Alltså har prioriteringarna ändrats?
Jag kan ju känna direkt att det är ju mycket lättare att motivera för sig själv och köpa gulliga bebisgrejer faktiskt. Jag bara, oh, den här. Nej, och så vi försöker, nej, nu får man baka tillbaka. Jag ska inte köpa någon konstig leksak för 150 kronor på internet. Så nu ska vi gå på någon loppis i helgen istället. Alla kläder vi har köpt, det köpte du på Blocket, fick en jättekassa liksom för 350 kronor. Och nu när de är så små, det är väl ingen
du
som bryr
sig. Du kanske vill ha lite av mig.
Ja, ja, jag kan köpa av dig. Jag tror jag kan ha lite loppis.
Jag kunde ju tagit med mig en kassa. Jag hade en kassa som jag tänkte ge till Fanny med så lakan och grejer. Men du hade ju så mycket grejer. Jag kunde ju tagit med till dig.
Ja, vi har ju ingenting. För jag har inga kompisar med barn heller. Så...
Du kan få den där kassan.
Ja, ska bara, ja. Bra.
Ni styr upp det här.
Ja, vi ska styr upp det. Jag har den inte här, men jag har den hemma.
Men exakt. Men jag tänker också så här, för vi var ju lite inne på, du sa att män är mer risktagande i sitt sparande. Finns det liksom fler skillnader om man ser till manligt och kvinnligt? Alltså hur man sköter sin ekonomi eller hur man sparar och hur mycket man sparar och så?
Män generellt har ju högre lön, alltså, så då har man ju mer utrymme egentligen att spara mer. Det blir ju lättare. Sen så kan man se också att män har bättre självförtroende när det kommer till finansiella tjänster. Så när man ska välja fond så känner en man sig mer... ja, men han har bättre självförtroende än en kvinna. Medan vi, om man tittar på hushållet, vad vi tycker är liksom lätt att fatta beslut kring tjänster, det är typ vilken frukt, alltså frukt och grönt.
Men alltså, jag dör.
Ja, så det är så här, nej, vi ska bli bra
vi ska välja fonder, inte äpplen.
Ja, liksom. Alltså vad man äter för äpple, det är kanske viktigt, men det är också viktigt att ha koll på sina pengar.
Mm. Mm. Det låter ändå bra på något sätt. Vi var ju lite inne på det där med föräldralighet och du är ju föräldraledig nu och sådär. Vi har ju faktiskt fått, eller du fick ju en fråga på din Instagram inför den här intervjun också. Kring det här med föräldraförmåner på jobbet. Alltså hur man, alltså som man kan få från sin arbetsgivare, de betalar upp lön eller vad det nu är. Hur ska man tänka kring det där och jämställdhet?
Det beror ju också på om man har gemensam och separat ekonomi. Mm. Jag har ju tagit... ett jobb nu som jag vet, alltså för jag har ett liksom konsultjobb också vid sidan av framtidsfeministen. Jag vet att det är ett konsultjobb där de inte betalar in pension. Jag får välja det själv, alltså det går att löneväxla och sådär. Men det, eftersom vi har separat ekonomi så behöver inte min man bry sig om det, utan jag har koll på det och jag har tagit ett jobb som jag vet att jag inte har några förmåner när jag är föräldraledig.
Just det.
Och det ska inte han kompensera mig för, tycker jag, alltså i vårt förhållande det här.
Mm.
Men säg att man har en gemensam ekonomi istället, ja, men då kanske man kan kompensera varandra. Men man måste kolla, det är en sak hur mycket man tjänar alltså hur mycket man tjänar.
Mm.
Men sen så är det hur mycket man går miste om i pension. Det är det som är, tycker jag, den största liksom, när man är föräldraledig och jobbar deltid.
Just det.
Det är det man måste. Ja, men då ska man öppna ett sånt där investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Avtala det äktenskapsförordet att det är enskild egendom. Så att om man skiljer sig att det är mina fuck-off-pengar. Så att man faktiskt har råd att skilja sig om man vill.
Hur kollar man det på enklast sätt? Går man till sin löneavdelning om man är anställd? Eller vad,
ja, alltså 90% av alla i Sverige har kollektivavtal, alla företag. Så då är det ju ganska liksom, lika förmåner.
Jag som inte har det?
Nej,
vad gör jag?
Ja, men då får ju då måste ju du kolla upp det där själv.
Mm.
Då får man gå till sin arbetsgivare och fråga hur det ser ut. Och sen ja, men prata hemma hur man vill, om man vill kompensera. Men jag tycker man ska göra det. Men vi kompenserar ju inte varandra heller, för att vi gör ju som ni, Fanny, att vi delar ju lika istället. Men då slipper man ju kompensera.
Så det är ju den enklaste vägen.
Ja,
men då har vi också uppnått någon form av jämställdhet i det här landet. Det hade ju varit fint.
Men det bygger ju också precis på att man är överens om det och har liksom lite samma inställning till det. Men jag tänker på en annan grej så där, om man inte delar lika... Alltså förutom pensionen och så tänker jag att det också blir liksom också en liten kvinnofälla, eftersom det oftast är kvinnor då som är hemma mer med barnen, vilket också gör att man oftare tar mer vab, och sen blir det också då att man kanske är den som går ner i tid på arbetet. Att det också ger ju långsiktigt en, alltså det stannar ju upp karriären liksom.
Ja,
och det
absolut.
Har man ju sett i undersökningar att när man får barn så händer det någonting med kvinnor som ens både karriär och löne då, utveckling. Finns det något sätt liksom man kan kompensera det på? Är det liksom att... alltså, det går ju inte för ens man att ge en skjuts i karriären. Liksom, utan är det liksom bara att bita det sura äpplet då, om man ändå känner att man vill vara hemma?
Ja, jag tror lite det. Men jag är lite så här, måste vi jobba 8-5 resten av livet? Jag vill inte
den tanken
heller.
Får mig lite grann att vilja kräkas.
Ja, men det måste väl ingen. Eller liksom, det, då kan man ju träffade Marie
Björk
för några veckor sedan. Och hon och hennes man har gjort så att de jobbar deltid båda två.
Mm,
så
exakt.
De har ju gått ner istället för att hon går ner till halvtid och han jobbar 100 så jobbar båda 80. Liksom.
Ja, men exakt. Mm. Så kan man göra. Det är ju supersmart. Men varför jag sparar hälften av min lön, det är också för att jag investerar de pengarna och vill bygga upp en sån här pengamaskin som jag kan, så att jag blir ekonomiskt fri så jag inte behöver jobba om jag inte vill.
Just det.
Och då har jag säkrat upp min egna liksom, ekonomiska frihet i framtiden så att jag... Men jag kommer ju jobba såklart för jag tycker det är kul. Mm. Men jag kommer inte sitta på samma kontor 8-5 varje dag.
Jag vill också ha en pengamaskin. Ja. Jag läste hela det långa inlägget om detta som du har skrivit. Ja. Kan inte du berätta lite för de som inte har gjort det? Ja. Hur du tänkte? Eller hur du har liksom planerat detta?
Skillnad ekonomiskt, fri ekonomiskt oberoende. Det är ju inte här att jag kommer ha råd med 100 Porschar och flyga privatjet och sådär. Utan det är okej, men hur mycket pengar behöver jag för att leva det livet jag vill? Ja, men då har jag räknat ut 16 000 kronor i månaden.
Mm.
Då liksom efter skatt, då tycker jag att jag kan göra det jag vill.
Mm.
Och för att få, då vill jag då bygga upp den här aktieportföljen så att jag kan plocka ut 16 000 kronor i månaden och att den inte ska bli mindre. Och då räknar man på att man kan plocka ut 4% av portföljen varje år så att den inte blir mindre. Så då behöver jag en aktieportfölj eller fonder, det spelar ingen roll. Mm. Någonting som avkastar ungefär 8% per år på 4,8 miljoner. Och det handlar inte om att jag ska spara ihop till hela den utan jag investerar pengarna under tiden så att de växer. Men det finns lite räkneregler. Om man sparar 30% av lönen, då tar det 21 år att bli ekonomiskt fri. Det spelar ingen roll hur mycket du tjänar utan det är liksom dina utgifter som det spelar roll. Hur mycket du tjänar.
Det, för att bibehålla liksom
din standard.
Ja. Ja.
Och sen om man liksom kan dra ner på sina kanske utgifter som ja, men de där liksom... massa latte varje månad kanske inte är värt det. För vissa är det, för andra är det inte.
Mm. Ja, men det gäller ju att prioritera vad som faktiskt är värt det. Tycker man att det är jättevärt med fina restaurangbesök en gång i veckan?
Ja, men då
gör det. Men kanske inte kaffen också då?
Nej, men exakt. Då kanske man kan spara ännu lite mer. Så kan man spara 50% av lönen. Då tar 15 år istället.
Mm.
Och sen så finns det vissa spargalningar. De sparar 70% av lönen. Då tar 8 år att bli ekonomiskt fri.
Det låter ju väldigt kittlande på något sätt. Alltså.
Mm.
Ja, samtidigt som 70% låter...
Det låter också typ omöjligt.
Ja, men
jag tror just det finns ett så här conscious spending. Att det ska vara liksom att man lägger pengar på det som verkligen adderar värde för en.
Mm.
För att om man tittar liksom, om man på ens kompis, ja, men man kanske har, liksom, man har en segelbåt, man har 10 till hobbies, man har ett landställe, man åker utomlands. Alltså vi gör så mycket grejer som binder upp så mycket kapital när man kanske istället skulle kunna hyra.
Mm. När man väl behöver liksom.
Ja, exakt.
Ja, det där. Jag läste precis minimalisternas bok Prylbanta.
Mm.
Och där det känns ju som att det tangerar ju precis det här. Liksom.
Ja, och de är ju också inne på det här med capsule wardrobe.
Ja, precis. Ska vi ta den?
Som vi ändå snuddade vid.
Ja, nu tar vi den. Berätta, hur gjorde du? Eller vad? Vi kanske ska berätta för de som inte har läst.
Jag kan berätta först hur jag gjorde.
Ja, du gjorde också det. Men vad är det här?
Ska du försöka i alla fall.
Ja, hur gick det då?
Jag är ju slösa här i rummet, så att det är ju roligt få en.
Det är egentligen jag också, vilket samtidigt som jag tycker att det här är väldigt... kul, så jag är ju helt ambivalent.
Vi rensade ur våra garderober. Alltså det bygger ju på att man har ett visst antal
plagg
och
33 då... ungefär tror jag de säger. Det ska vara 33 precis. Plagg och då räknas ju skor, jackor,
underkläder.
Väskor. Nej, underkläder räknas inte och inte träningskläder.
Okay. Och mysbyxorna.
Och inte mysbyxorna. och sen så är det 33 per säsong.
Just det.
Så det är ju, vi behöver ju byta 4 gånger per år i Sverige. Vår, sommar, höst och vinter. Så då kanske man byter några plagg. Det är inte att ha 33 gånger 4 plagg.
Jag tänkte säga det är jättemånga plagg.
Ja, nej. Utan ja, man har lite.
Men switchar lite. Liksom.
Ja, exakt. Och smycken räknar jag också in.
Ja, för det gör ju de... hård nackade. Liksom.
Nu vill jag höra den här lite mer snälla varianten. Det låter kanske mer som jag.
Jag var bara jättedålig på det.
Ja, men berätta. Det är jätteroligt.
Det är roligt att höra. Nej, men jag vill alltså i våra garderober var jätteduktiga och liksom bar ner en stor, så här, stora säckar då till källaren.
Nej, men.
Bara för att se att så här, klarar vi oss på det här som vi har kvar och har vi valt ut rätt grejer och så här. Men alltså det... Nej, men det var dåligt.
Ni var ner och hämtade hela tiden, eller?
Nej.
Det blev bara längre till garderoben.
Köpte nya grejer, kanske?
Ja.
Nej.
Fan.
Ännu värre.
Det hade varit det bästa om vi hade så här, nej men jag saknar ändå den där och jag använder ändå den här. Nej, nej. Jag fick en jättefin och luftig garderob som bara väntade på att fyllas med jag. Så sen började jag så här fylla på den, den blev ganska full igen. Och sen gick jag ner i källaren och upptäckte min gamla soppåse med gamla kläder. Så nu har jag så ännu mer kläder.
Jag har inte riktigt gjort så.
Nej, jag vill nog höra så din version.
Det är inte riktigt kommit på liksom.
Nej. Och sen, nu är den bara full liksom. Nej, men du gav upp
det, ja, det, ja. Och det är liksom fortfarande bara dåliga kläder.
Men för det var det jag hade
liksom. Jag hade dåliga på mig liksom.
Ja, jag hade dåliga kläder, jag hade ingenting jag på mig. Jag hade alltså, riktigt mycket kläder också. Och så var jag handla och så, nej, och så passade ingenting. Så vad man gör då om man ska börja med det här, det känns ju inte kul alltså, i början.
Jag är lite redo för en ny start.
Ja, men då jag känner mig också redo.
Ja, men då gör man så här. 33 plagg, vilket blir ungefär 20 plagg för mig som hänger då i garderoben. Mm. Resten är skor och jackor och sådär. Man lägger ut alla kläder man har på sängen. Mm. Och det var över 100 för mig som jag hade, det var liksom kaos. Sen så lägger man dem i tre högar. De jag älskar, de jag tycker är okej, de jag inte vill ha. Mm. De du inte vill ha, det är ju bara skänka eller liksom sälja dem. Mm. Sen så ska du då försöka få de här, de du älskar. Man måste liksom matcha ihop det lite. För man kan ju inte bara ha bara byxor. Bara byxor man älskar. Eller så. Så man måste liksom tänka lite smartare. Men okej, hur många byxor, någon kjol, några blusar, några tröjor. Och så beroende på då, vilken säsong det är. Och matcha liksom ihop det lite också. Mm. Så att det passar
just det, till. Så att det blir liksom sett.
Ja, precis. Och det är väldigt bra att göra då typ på sängen. Alltså, för då kan man flytta runt och så. Och så räknar man ihop. Ja, men nu är jag nöjd. Nu har jag 33 grejer här. Plagg. Då stuvar man undan resten. Man behöver inte ge bort dem direkt. För det kände jag var så här emotionellt jobbigt. Ja, det var bara tillräckligt jobbigt att ha rensat ut allt där. Så jag lade bara undan dem.
Det var det fan ni gjorde också. Så här långt är du ju med ändå. Det var sen det spåren.
Men sen så känner man ju, det är bättre att ta undan lite för mycket. För då känner man verkligen, men jag saknar verkligen ett par vita byxor. Eller vad det kan vara. Det. Att man känner,
gör man aldrig som småbarnsförälder.
Nej, okej. Ja, förut.
Man kan sakna det.
Ja, man kan sakna det i teori. Men inse att jag har ingen som helst behov av att ta vita byxor.
Men då antingen så har du det i din påse. Mm. Så då går du och byter ett plagg mot det.
Och jag inte lägga till.
Nej, och jag brukar också, när jag hänger in de här 20 plaggen i garderoben, då hänger galgen åt fel håll, alltså kroken.
Just det ska minimalisten också.
Ja, för då ser man efter 2 veckor vilka kläder använder jag. Och det brukar vara att man bara använder 5 i alla fall av de där 20. Mm. Så men då kanske du kan gå och byta, plocka upp något nytt plagg. Eller så kan man faktiskt köpa något nytt. Men då är ju tanken att man ska liksom ha det ska vara genomtänkt köpet. Mm. Och man ska ha tänkt på det länge och sen ska du kunna använda det under väldigt många år. Mm. Så.
Ja, för jag gillar den där tanken också. För att när man har liksom för mycket, eller när jag har för mycket kläder i garderoben. Se vad ska jag på mig. Ja, nu ska jag på en fest. Ja, men så går man till kanske någon kedja och köper något som är ganska billigt som funkar för den där kvällen. Och sen bara, nej, fast det här var inget bra. Och så hänger det bara kvar. Tanken kittlar mig att faktiskt tänka igenom och gå och köpa något som kanske kostar 10 gånger så mycket. Men som jag sen kan ha är liksom 10 gånger så länge.
Lite hållbarhet.
Ja, men lite. Ja. Hej du.
Precis, jag tror hela den här hållbarhet, minimalist, alltså trenden är ju det också. Alltså tänka igenom lite mer, ha lite färre grejer. Och det är också så här, om man säger att jag har liksom optimerat min privatekonomi, så den är ganska minimalistisk också. Det gör ju att man får mycket tankenergi och tänka på annat. Och samma sak är det med den här garderoben också. Mm. Slipper bry mig, man tittar in och det går jättesnabbt att ta någonting. Och allting typ passar ihop med allt nästan. Mm. Och det konstigaste är att jag behöver tvätta mindre också. Det förstår jag inte. Och det har jag hört flera andra också. Man har färre plagg, men man behöver tvätta mindre. Det liksom går inte alls ihop, men så är det.
Det finns ju färre saker att tvätta, men jag tänker också man köper lite så finare material och sånt där. Man tvättar ju inte det på samma sätt. Nej. Man hänger ut på vädring och sen när man väl ska tvätta kanske man lägger man på kemtvätt eller... Ja, jag vet inte.
Absolut. Men sen kanske det också blir att man så här har något en dag och sen hamnar det i någon klädhög och sen har man något nästa dag och sen så plötsligt känns hela klädhögen lite smutsig och sen så tvättar man allt fast man kanske
fast man inte behöver.
Skulle kunna vädra och använda en eller två eller tre gånger till.
Ja, det kanske är dags snart.
Mm, ja, men kanske. Alltså jag kan säga att när jag startade eget företag, det var liksom en ganska mycket ögonöppnare. Eller så här mental grej för mig. Att när man själv, jag vet inte, det gjorde någonting med mig i alla fall. När jag tjänar ihop mina egna pengar så tydligt liksom, så blir jag också mycket mer rädd av mina pengar. Så att det har ju verkligen gjort att jag blir mycket mer medveten om vad jag liksom lägger de pengarna på.
Så nu tänker jag att alla går ut och startar eget istället.
Exakt. Nej, men det, och det, jag tror att det är, nej, men det är bra att hitta ett tankesätt kring det där liksom.
Att men också lönen, pengarna ska tjänas in först. Alltså det ska ju på vilket jobb som helst. Om de inte bara har vuxit på börsen och man kan plocka ut dem.
Ja, men det är inte lika säkert. Är man anställd så vet man ju så här, om det inte händer något jättekonstigt, då har du lön i framtiden också ganska många månader. Mm. Är man egenföretagare så vet man ju inte riktigt nästa månad alltid vad som
exakt
händer.
Man är alltid lite tacksam för lönen man kan betala ut liksom. Men så att jag tänker också att så här, även om man då har en anställning, att man kanske, för det är så lätt att tänka så här, jag får den här lönen varje månad och den ska spenderas. Eller liksom att, jag vet inte, för att sen nästa 25 så kommer ju nästa...
Då måste pengarna vara slut liksom, så att, det är så att de nya får plats.
Det kanske är ett litet så här, man gör en budget utifrån de pengarna man har och då går de pengarna åt så att säga. Ja.
Men det är, så är det ju alltid, det man har på kontot går ju åt. Det är därför man ska sätta upp ett sådär automat, alltså autogiro, pengarna dras den 26. Ja, men typ 25. När lönerna har kommit in, det köps fonder automatiskt, du behöver inte gå in och göra någonting.
Så man måste liksom lära mig hur man, mina pengar går, alltså jag har ett steg rätt då, att det dras direkt när lönerna har kommit. Och, men då hamnar de där och sen så glömmer jag bort att de har kommit in där. Och sen tar det typ 2-3 månader när jag handlar. För det var det du såg när du kollade på min kärvill. Det verkar så konstiga hopp här i tids. Jag bara, ja, det är för att jag glömmer bort att handla.
Men det kan vi kolla på. Men det är jättelätt. Jag tror bara när man sätter upp det från början så väljer man en fond och så här, att det ska dras. Man måste koppla ihop det med ditt bankkonto. Mm. Så att det är liksom, autogir är okej. Annars kan man ju dras från vems konto som
helst. Det vore ju toppen.
Nej, men sen bara när man kopplat ihop det, då dras det liksom automatiskt.
Så och jag sen tror handlar det, den också automatiskt.
Ja, den handlar automatiskt. Ja, det går inte att göra det på aktier på Avanza och Nordnet. De enda som man kan göra det med aktier, det är hos Aktieinvest. För där för jag såg du har några aktier också. Mm. Eftersom aktier ändrar ju värde hela tiden. Men hos Aktieinvest kan man köpa en andel av ett aktie. Så vill man månadsspara i aktier ska man göra hos Aktieinvest.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tänk på hur mycket saker jag inte kan. Men ska vi prata lite om min ekonomi nu igen?
Det har vi inte riktigt gjort.
Det har vi inte gjort. Ja, vi får se. Det där, vi kanske aldrig kommer kunna släppa den här podden.
Nej, exakt. Men du känner att du går härifrån ekonomiskt fri.
Ja, men precis. Vi får sitta här ett tag, skulle jag tro.
Om några år.
Ja. Nej, men jag gjorde ju som sagt ett häv för några år sedan och liksom satte upp ordentligt med så här sparanden. Liksom skapade mig portfölj med ett gäng fonder. Jag försökte ju tänka då så här, Sverige, global och alltså så här. Jag försökte ändå tänka till. Köpte ett gäng aktier som jag så här, trodde mer på i hjärtat tror jag, än i hjärnan kanske. Men sen då? Alltså nu har de suttit där liksom. Och jag så här, köper för ja, men lite pengar varje månad och så här, men det bara puttrar på. Jag känner så här, jag måste på något sätt, eller måste jag det, ta nästa steg? Alltså vad ska jag göra nu?
Det blir ännu bättre.
Ja. Men jag tror antingen, det beror ju på hur mycket tid man vill lägga.
Ingen helst.
Nej, ingen eller helst.
Jo, men lite ja. Kanske. Jag vill ju ändå lära mig, men så ja. Går jag in och läser på olika så här, forum och blir rika tillsammans. Alltså det finns ju massa forum och bloggar och grejer. Men jag känner att jag har liksom inte riktigt det intresse, tror jag, att lära mig så mycket heller, att hålla på.
Nej, men då tycker jag, då är ju generellt fonder bättre än aktier. För aktier måste du sitta och hålla koll på, vad gör bolagen, och släpper 4 rapporter om året. Sen så såg jag, du har ett investmentbolag. Mm. Det är ju lite som en fond, för de i sig investerar ju i bolag. Så där kanske du behöver hålla lite mindre koll då.
Ja. Och det andra är mer så här hjärteaktier.
Ja, men precis.
Och då kanske,
ja, men exakt. Men jag går igenom precis. Mina fonder en gång om året. Och då tittar jag så här, men hur har det gått för dem jag valde förra året? Har jag lärt mig något nytt, så jag vill liksom lägga om min strategi lite. Eller nej, det ser ganska bra ut, jag låter det vara. Mm. Men att jag liksom ser över det en gång per år. Så att det
vad
inte
är
det bara...
du tittar på då?
Men då tittar jag, jag har liksom ett steg, hur väljer jag ut en bra fond? Men då väljer jag först, om jag kanske vill ha lite global, lite Sverige. För att global fonder innehåller väldigt lite Sverige. Och jag vill ju liksom ta del av vad som händer här. Så ja, men då har jag kanske bestämt att ja, jag ska ha 50% en globalfond, 50% en Sverigefond. Man behöver inte sitta och välja ut 3 globalfonder. Alltså, det är liksom, man behöver inte sprida
är det
risken
lite
så mycket.
Same, om man hittar den som är hyfsat billig.
Ja, men precis. Så, och de sprider redan risken i jättemånga bolag. Och sen så tittar jag tillbaka först, vad kostar de? Jag vill ha under 0,5% eftersom det är långsiktigt sparande. Det enda vi vet är avgiften, inte avkastningen. Sen tittar jag tillbaka, historiska avkastningen. Om det inte det säger allt om hur det kommer gå i framtiden, kan man ju ändå få ett hum. Vilka fonder som har presterat bra. Jämför jag olika fonder mot varandra. Och sen läser jag på fondfaktabladet. Så varje fond har ju ett fondfaktablad.
Det har lyckats öppna någon gång i alla fall.
Och där står det, om man tycker, om man tycker hållbarhet är viktigt till exempel. Det står ju det där, hur de jobbar med hållbarhet. Och så om jag tycker, så det tycker jag är viktigt också. Och sen väljer jag en. Men det här tar inte alls lång tid.
Det
tar...
Men det finns ju så sjukt mycket fonder.
Ja, men precis. Och därför måste man ha lite så här steg. Så att jag tror bara att jag klickat i... jag avancerar säkert 2000 fonder. Bara klickat i liksom global och aktiefond så blir det kanske 100. Och tar jag dem med låg avgift, då är det 10.
Alltså, okay, något är det inte värre än så.
Så då, nej, och sen så okej, så vill jag lite hållbarhet. Om det bara en. Alltså, så.
Enkelt.
Ja, men så man får liksom, man trattar ner det lite sådär. Har lite steg, och det får man ju göra sina egna olika steg, vad man tycker är viktigt. Och det tar typ en timme om året. Så det är inte så här. Och sen tar det lite tid att sälja av och köpa nytt då. Så det är bara ändra om. Och aktierna, de har ju koll på lite mer såklart. För att framtidsfeministens jämställda aktieportfölj, det är ju aktier då. 8 bolag som jag försökt sprida i 5 branscher i alla fall. Och den portföljen ser jag över var 6:e månad. För där händer det ju mer.
Men det är i alla fall bara 2 gånger om året.
Ja,
det är
men inte, precis. Alltså, nej, då gör jag analysen. Liksom. Nej, ingen daytrader. För då gör jag liksom analysen. Då är det samma jag steg. Jag kollar att de är jämställda, att de är utdelning. Liksom att de växer, att de har stabila vinstmarginaler. Att jag förstår vad de gör. Och sen sprider jag ju 5-6 olika branscher då. Det tar ju lite längre tid att göra med aktier. Men det behöver inte ta så lång tid. Varken aktier eller fonder. Det viktiga är att man får tänka över hur intresserad är jag? Hur mycket tid vill jag lägga ner på det här? Ja, men inte så mycket, och jag är inte så intresserad. Ja, men,
jag vill bara att pengarna ska växa.
Ja, men, och då är det ju jättebra. En bara en billig global fond. Alltså,
och det hade jag ju.
Exakt, du har ju bra fonder.
Yes!
Även fast jag inte får ge någon råd. Så, det...
så ser det ändå bra. Jag hade ändå 2 stjärnor. I rating på Sherwin.
Men jag tänker så här, Sandra, du har ju liksom men du har ju ett ganska tydligt sparmål, det här med att bli ekonomiskt fri liksom. Men har du olika sparmål? Alltså hur sparar du? Är det det du sparar till liksom? Eller har du mer kortsiktiga sparanden också?
Jag har ju, jag brukar tänka som hinkar. Pengar som jag ska ha inom 0-2 år, de har ju på ett bankkonto. Och där brukar man säga, man måste ha den här bufferten, hur stor ska den vara då? Det beror helt på, äger du ett hus, har du barn, har du bil, eller liksom hur ditt liv ser ut. Så att man liksom
Vilken typ av kostnader som kan tänkas
uppstå. Ja, men precis, exakt. Så det får man tänka över lite. Annars så säger storbankerna, jag tror 2-3 månadslöner ungefär, att man ska ha det sparat. Men det kan ju också vara skönt att ha lite mer, tycker jag. För då kan jag ta mer risk med mina, liksom, med pengarna när jag investerar dem.
Just det, för då behöver du inte vara rädd för att behöva sälja i fel tid. Liksom.
För de måste jag ju kunna avvara. Är det aktier eller aktiefonder, då måste jag kunna avvara dem i 7 år. Mm. Jag låser ju inte in dem där, men det kan ju att liksom börsen går ner 50% här inom 3 månader. Då vill man ju inte behöva sälja då. Alltså, för då är ju hälften
sitta
av pengarna
för sig. Sitta där med en värmepanna.
Nej. Nej. Så jag har det här jättelångsiktigt. Jag har det jättekortsiktigt då på bankkonto med lite ränta. Det är bara att jämföra någonstans. Ränta och insättningsgaranti ska man ha. Sen har jag jättelångsiktiga aktiefonder. Och sen emellan där har man kanske pengar inom liksom 3 till 6 år som man ska göra grejer med. Kanske spara till en bil eller vad det kan vara. Då har jag det lite, alltså jag investerar ju fortfarande dem. Ja. I kanske någon blandfond och en billig blandfond då. Och sen alltså lite ränt, alltså mer räntor, lite lägre risk. Och sen globalfond, ingen i Sverige där. Nej. Så jag tar ändå lite risk med de pengarna. Och sen om det skulle gå ner, säg 30% på några månader, då får jag väl inte köpa den där bilen då. Men det är inga pengar som...
Nej, då kan man vänta några månader till. Liksom. Just det. För jag har ju klumpat ihop allt igen liksom, på något sätt. Ja, sen har jag en i och för sig till pension också. Den är inte ihopklumpad. Men de andra är bara så här, ja, nej, men det är bra att spara.
Ett generellt sparande liksom.
Ja.
Ja.
Men jag tycker det
är... Som jag känner att jag aldrig vill ta ut på något sätt. Alltså.
Men det är skönt om man har så här målspar. För jag tror en sak med varför det kanske inte är så kul att skippa den där latten, det är för att man inte har så tydligt sparmål. Nej. Jag är ju jättetydligt precis. Att jag ska bli fri.
Ja.
Men har man så här, den där bilen, den där resan eller vad det nu kan vara. Det finns den här appen Dreams.
Den
man,
använder vi.
Ja, den kan man använda sig av och sätta upp sina sparmål. Men man kan ju, om man inte vill använda den appen, man kan ju göra samma hos Avanza. Sätta upp liksom döparen till bilen eller vad det nu kan vara. Eller via sin bara vanlig bank kan man ha massa olika konton också. Mm. För det tycker jag gör det tydligare. Så vi har liksom, ja men det dras automatiskt lite pengar varje månad som sätts in på ett bankkonto som heter Resa till exempel.
Mm.
Om du vet ju att de här pengarna kan vi använda för det, men inget mer. För då blir det liksom över min budgeten som vi har räknat ut att vi ska hålla.
Just det.
Använder ni Dreams?
Nej, men det kanske vi ska.
Ja, alltså jag gör det också lite min, alltså typ, ja men nu vill jag köpa en så här ullkappa till vintern. Ja. Och då la jag upp ett sånt typ så här förra, ja men typ tid i våras. Så här, okej, men jag vill köpa en ullkappa, den kostar ju några tusenlappar. Och så här puttar det där på liksom. Mm.
Just det.
Och nya vinterskor ska köpa också.
Ja, men allting blir också mycket roligare när man kan se det. Alltså det blir mycket roligare att se någonting växa när man vet vad det växer för.
Så att ja, och så lägger man en bild där på den där fina kappan och sen så. Ja,
det är lite som barnen. Vi har ju den här gimme för barn.
Ja, men jag är lite som ett barn. Tydligen.
Det kan man också sätta upp.
Ja.
Mål som vi sparar till.
Ja, men det tycker jag är bra.
Ja, men så här, vi har ju pratat om det här med pensionerna och liksom ofta då att man kanske måste kompensera varandras pension när man är hemma föräldraledig ifall man inte splittar det helt jämnt. Har du några tips där generellt kring pensionssparande? Vad man ska tänka på då? För det är ju liksom
det, är verkligen långsiktigt.
Det mest långsiktiga sparandet.
Precis. Nummer ett är ju att se till att liksom jobba så mycket du kan så länge det går och sätta av för pension. Är du anställd, se till att arbetsgivaren har kollektivavtal eller speglar det så att du får en tjänstepension också. För att den allmänna pensionen blir inte så mycket pengar.
Nej.
Speciellt inte vår generation kan inte räkna. Exakt. Alltså jag räknar typ inte med att få något.
Så det är liksom den allmänna pensionen och där för att placera dem så kan du placera den här premiepensionen kan du själv välja fond. Men om man ska säga, om man ska lägga krut på något, lägg inte krut på det. För att den hamnar i ett väldigt bra alternativ, den här sofan. Om man inte gör något val.
Och den har väl gått jättebra?
Den har gått liksom,
det är faktiskt vad jag har gjort.
Jag har inte gjort något.
Nej, den har gått jättebra. Så det ska man inte känna någon så här stress över att man inte har tagit ett aktivt val. Där. Strunta i och väl där. Mm. Det som du istället ska fokusera på, som kan bli mer pengar, det är ju den här tjänstepensionen. Se till att du har den. Se till att det inte är dyra avgifter. För det kan vara... det måste man kolla både fonden och de här avgifterna runt omkring, så här skalavgifter och sånt.
Mm.
Och det är bara att börja gräva. För det är bara det i sig, liksom en hel avsnitt i sig, tror jag.
Ja, gud, jag började gräva det där och sen gav jag upp och kände så här, jag hoppas att det är bra.
Ja, och sen så ha ett sparande vid sidan av. Förut så kunde man ha ett privat pensionssparande för det var avdragsgillt. Det är ju inte det längre.
Nej, just det.
Utan nu får man ju sätta upp, ja men då får man ha ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Se till så att det, om man är gift, att det går utanför bodelningen, äktenskapsförord. Så att man har det själv så att inte det delas ju lika.
ja, spara där och inte nalla av de pengarna. Det är ju det som blir det svårare då, eftersom de inte är inlåsta.
Inte inlåsta. Ja. Precis. Mm. Jag har en sista fråga innan vi kanske måste
avrunda.
Men det handlar om barnens sparande. Nu har ju du en liten bebis, men jag gissar att du redan har tänkt igenom det här.
Det finns en strategi.
Strategi och lite kanske tips kring hur man ska tänka där.
Där det finns ju massa sådana böcker hur du sparar till ditt barn och sådär. Och det har blivit, jag tycker, ganska... Att man kan spara hela barnbidraget till sitt barn, det tycker jag är väldigt lyxigt. Och vill man att barnet ska ha så mycket. För då sparar man hela barnbidraget under 18 år och investerar dem. Det blir 600 000 när barnet är 18. Där måste du se till så att du väljer rätt konto. Väljer du ett investeringssparkonto, då kommer barnet få de här 600 000.
Vill man inte hålla
på. Nej, som står om barnen i
skåstå.
Ja, och det, barnet kanske inte alls är moget.
Ekonomiskt moget.
Nej, för det. Precis. Så vad vi har gjort, vi sparar lite mindre, vi sitter av några hundralappar, vi har valt en billig globalfond och en billig Europafond för u-länder eftersom min man är fransk, vi vill försöka få lite mer franska delar i det här sparandet. Så tickar det på där automatiskt, men sen så jag tänker när han börjar bli lite äldre, men då kanske man vill sitta tillsammans och välja ut den här fonden eller kanske välja ut någon rolig aktie. Mm. Så att man liksom involverar. Och det ska bli jättekul.
Det kan ju vara en väldigt rolig grej, tänker jag. För att annars här kan man ju tänka att gör man dem kanske till och med en björntjänst genom att spara för mycket så att de kommer och så har de värsta grundplåten. Och så
reser de och fäster upp pengarna. Nej, men jag tror vi...
För man vill ju gärna ge sina barn också ett liksom, ekonomiskt hållbart tänk.
Precis. Det
känns ju också viktigt.
Ja, för jag och mina föräldrar sparade tror jag 125 kronor i månaden på ett bankkonto. Så jag fick kanske, kom ihåg, 20 000 när jag fyllde 18. Kunde köpa en bil och åka på en resa. Men alltså det här med flera hundratusen, det tror inte jag att jag hade varit lyckligare. Alltså jag är helt okej med att jag fick lite pengar så att jag kunde göra någonting.
Mm.
Men nej, det där får man ju diskutera hur man tycker själv. Men nej, kanske mer. För det är också så här, om man får flera, eller om man har flera barn, ska man då ha olika separata konton?
Just då kommer det där ju, också en diskussion.
Ja, då kommer ju det vara liksom, kanske börsen har gått ner jättemycket när det ena barnet fyller 18 och sådär. Så att vad folk gör, har jag förstått, det är att man har ett gemensamt konto för alla barnen. Och så blir som ett litet så här stipend, man kan ansöka om pengar där.
Jaha,
kul. Ja, så det blir lite mer så här, ja men jag vill åka till den här men jag vill åka på språkresa till Frankrike. Ja men bra, då får du göra det, för det adderar ju ändå någon värde, men du får inte åka till Ibiza och fästa upp pengarna. Då får du inte pengar från vår fond.
Det blir som en liten draknästet. De får komma fram och så här, presentera en budget och så kan vi sitta där.
Och vi heter ju desto fond i efternamn, så jag känner inte hela tiden.
Exakt.
Fondfonden.
Så det tycker jag, det är ett bra alternativ. Och plus att man ska se till att jag tycker inte, vi har inte på barnets namn utan en kapitalförsäkring i mitt namn. För att säga att jag blir av med jobbet, sjukskriven och så vidare och så ligger det flera hundratusen på det där kontot och så står det barnets namn. Då får inte jag ta ut dem.
Just det.
Så det blir också riktigt konstigt tycker jag. Mm. Alltså i familjen under ekonomisk stress, då får man ju ta bort det där barnsparandet och använda det liksom för att överleva dagen.
Men också det här så att de inte får tillgång till pengarna när de fyller 18.
Precis, och har man investeringssparkonto då tror jag, då får de också ett kontoutdrag. Så brevet går ju till barnen. Ja, det kanske man inte vill att de går liksom i förskola och säger hur mycket pengar man har på ett konto.
Nej, men det är väldigt smart. Mm. Så är vi också. Spara eget, eller mitt namn med de som för månstagare.
Det är ett väldigt bra tips.
Mm. Alltså jag kan ju prata om det här. Jag är så himla ambivalent i det här. För jag, ena sidan av mig är en väldigt slösa. Så jag älskar och så. Men andra sidan vill hålla i varenda krona. Jag har inte riktigt landat
i... Jag känner igen mig i det där, Helena.
Det är lite som din garderob där.
Ja, exakt. Ja. Nej, men den är ett usch, sorgebarn.
Men vi kanske skulle ha ett gemensamt ryck, du och jag.
Ja, men kanske. Ja. Så följer vi upp det här om ett halvår.
Och precis, och se hur det har gått.
Det finns en amerikansk kille som heter Ramit Sethi, tror jag det uttalas, som har skrivit boken I Will Teach You to Be Rich. Och han säger liksom, ja men ta bort alla kostnader på det som inte adderar värde.
Mm.
Och 10x det som adderar värde för dig. Mm. Gillar du att resa, flyg business class, kör schysstare hotell, men att man liksom, och man kan fortfarande ha en bra privatekonomi, men så att man tar sina pengar och faktiskt gör det som att det är värde för en, inte bara slentrian
kaffe.
Exakt. Om man,
eller slentrian resa,
ja,
eller
vad man nu,
men som man sen ändå inte njuter av
liksom. Exakt. Så att man får tänka över vad är viktigt för mig och lägg pengar på det och ta bort andra.
Väldigt bra slutord. tycker jag. Nu skulle man ju bara vilja trycka på stopp, men jag vill ändå att du ska, om du har något annat sista tips, och också vart man hittar dig om man vill läsa mer, din blogg och så.
Annat tips? Nej, men det är väl mest kom igång. Alltså det är det absolut viktigaste. Det jobbigaste är att öppna det där kontot. Se till att ha det via autogiro, så går din privata ekonomi och pengarna investeras automatiskt, så att pengarna börjar jobba för dig när du sover.
I love it.
Yes, precis. Om man vill hitta mig så har jag en hemsida, www.framtidsfeministen.se. Och sen blogg med 1g.framtidsfeministen.se. Sen vill man, jag har precis lanserat en plattform som heter Invested, så investd.se. Där vi kommer släppa massa olika kurser kring privatekonomi med ett språk som man förstår. Och roliga och korta kurser om man vill liksom ta tag.
Det är väl kanske det som vore något för mig.
Precis. Så jag har en kurs som jag själv har gjort som heter Starta långsiktigt sparande i fond. Så vet man inte alls hur man ska göra, så visar jag exakt vad man klickar. Och då visar jag exakt vad man klickar för att skapa det här autohyro-grejen. Så gå in och kika på det också.
Super.
Superbra. Tack snälla Sandra.
Tack snälla Sandra.
Och... att du kom.
Ja, tack, verkligen. Och att, lilla, att din lilla bebis ute med din mormor också. Ja, det har gått jättebra.
Bra.
Eller så har du inte tittat tillbaka, vi vet inte. Ja, nu går vi ut och letar. Ja. Tack snälla för idag, och vi hörs nästa vecka på något helt annat tema. Hej, hej.
Hej,
tack,
hej.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.